Du ser på Yle Vega i huvudstadsregionen, Ted Urho heter jag, jag säger god morgon. Och det har blivit dags för tisdagssnack. Alltid på tisdagar så bjuder vi in programmets vänner hit i studion för att lite dryfta veckan som varit, veckan som går och veckan som kommer. Och den här morgonen så har jag med mig Hannes Nykänen, filosof, god morgon. Och Larry Griffi som är barnkulturproducent på Luckan. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hörrni, mycket uppmärksammat fall förra veckan handlar om det här slagsmålet i köpcentret i Myrbacka. Det var alltså 3 killar i 10-årsåldern som hoppade på en fjärde. Och ingen ingrep före då en mamma, en förbigående anonym mamma var sådär, men herregud, ingen gör någonting. Och sen lyckades hon gå in och stoppa bråket. Och vi har pratat med lite olika människor och kommit fram till att det är ganska symptomatiskt för vårt samhälle just nu att om det händer någonting på stan så tittar man åt andra hållet. Vad har ni för funderingar kring det här, Hannes?
Ja, alltså det här är ju ett så stort problem så det här är lite svårt att nästan tackla så här hastigt. Men det finns ju ett sånt som jag skulle kalla för ett grundkollektivt problem. Eller sådär att folk överhuvudtaget har väldigt svårt att stiga fram när det är en grupp med människor. Och liksom så att säga på något sätt göra någonting och agera och stiga fram som individer. Så det finns i England ett exempel som diskuterades på 60-talet och jag menar sådant har säkert alltid hänt, där en 5-årig kille drunknade i en liten bäck som hade vatten lite över 1 meter och det var flera vuxna nära där som såg och de skulle inte ens behöva kunna simma för en vuxen bottnade i den där bäcken. Så frågan är att hur var det så att ingen gjorde någonting innan den där 5-åringen han drunknade fast det var liksom flera vuxna personer. Det diskuterades att hur kan det här hända? Jag skulle säga att här finns paralleller i det här fallet till det här. Att det finns någonting som gör att vi blir förlamade av att är det nu på riktigt eller vad ska jag nu stå och utmärka mig här eller är det nog bäst att inte lägga sig i det här. Eller hela den här rädslan att ställa sig så att säga fram i en grupp och säga jag är den som tänker göra här nu. Jag tänker att ta liksom, det blir ett slags ledarroll om vi ser det så här ur ett kollektivt perspektiv. Och det är väldigt svårt för människor att våga ta det.
Larry, du jobbar själv med barn. Vad väcker det här fallet i Myrbacka för känsla hos dig?
Alltså, jag tänker osökt på om man får säga den kända radiokanalen eller YouTube-streamingkanalen som har ett klipp som heter How to Start a Movement som jag tycker är ganska talande. Just det där, den här första personen som stiger fram. Att vara den där första personen som stiger fram och som avbryter någonting eller som startar någonting verkar alltid vara väldigt, väldigt svårt. Att vara den som följer efter sen, den som kommer efter, den som hakar på verkar vara då mycket, mycket enklare. Men att titta på när barn slåss, det här är ju inte som de då konstaterade, det handlar inte om stora, starka karar. Det handlar om 4 barn som var de 140 cm höga ungefär.
Just det, just för att snurra i alla maskiner på Borgbacken.
Absolut, det man skulle kunna göra det är ju faktiskt bara grabba tag i dem så att de inte skadar varandra. Va? Det är ju naturligtvis det man gör.
Men tror ni att det här är ett storstadsfenomen? Jag menar, det här skedde nu i Vanda som ändå är en jättestor stad där det rör sig mycket människor, det är ganska opersonligt. Skulle det här kunna ha hänt ute på say, landsbygden i Sibbo eller något sånt här? Vad tror du, Hannes?
Det är svårt att säga det där, för att det har ju nog funnits ett slags våldsamhet i samhället länge. Och nu har jag ju hört från gångna tider också alltså, att ganska småbarn också har slagit varandra ganska illa. Att jag har svårt att avgöra, jag kan inte säga att hur mycket sånt här har ökat, men på något sätt tycker jag ju förstås att en sån allmän våldsamhet som också förstås har funnits tidigt, det har alltid haft sina skilda orsaker, men nu kanske det har ökat nu också. Här, i dagens läge ska jag koppla det ihop med en allmän håglöshet om att ta vara på saker och köta om dem och ta ansvar för det. Man vill liksom så att säga utlokalisera alltid privata företag och man ska konkurrera om det och låt det hända som det händer. Låt det hända som det händer med taxin och med sjukvården och allt. Ja. Liksom att det finns ingen som vill ta ansvar. Man tror att ansvaret kan skickas ut till privata personer, men vi har ett samhälle överhuvudtaget därför att vi inte kan göra det.
Och sen har det funnits en ganska romantiserad bild kring slagsmål. Ja. 50-60-talet med tonårsböcker, ja, som vi talade om innan då, lite utanför just det här med att man var grabbig, man stod pall, man kunde ge en rallarsvinga ordentligt. Och det var okej, okay. Alltså det var något som kom med kultur också, som man läste om.
Men hur är det om, nu var det alltså frågan om ett litet slagsmål, det var några killar och det var en kvinna som sen ingrep. Hur är det till exempel om vi ser någon på stan som lider av en sjukdomsattack, eller i fyllan, vad skulle ni ingripa då? Var är tröskeln för att gå och hjälpa en människa som en enskild människa som verkar ha fått ett sjukdomsfall till exempel?
Alltså, jag hoppas ju att jag skulle gå och hjälpa också de här killarna och inte låta den här femåringen drunkna heller. Men det här, på något sätt så borde man ju ha ett öga för när en människa liksom på något sätt är, som man säger, inte har kontroll över att den får någon attack eller någonting, att den inte liksom klarar av det. Så nu borde man ju i princip alltid rycka in där och hjälpa om man märker att en människa har någonting.
Men är det skillnad på om någon är så berusad att den inte hålls på benen eller att den får en hjärtattack?
No, alltså med berusning finns ju nog det problemet att vad ska man då alls göra där? Att jag menar, jag är ju inte den, jag hör inte till de där som tycker att om man är full så är det inte ens eget fel, utan jag skulle säga att det är ens eget fel helt i 100% att man överhuvudtaget är full. Så ta vara på det då.
Vi hittade en faktiskt när jag precis hade blivit närvårdare, så gick jag förbi en man som hade störtat med huvudet rätt och in i en glasruta på Järnvägstorget och blödde ju så förfärligt. Och min första tanke det var väl att och smita förbi, och så tänkte jag att nej, det är ju inte det man ska göra. Så att jag försökte väl att klafsa på då, de här olika bandagen och så var det en dam som ringde ambulansen. Men de tyckte att det var bra. Men det jag reagerade för, det var att folk sen då reagerade så jättestarkt och tyckte att det här var så väldigt duktigt gjort. Och det kanske man inte borde göra, utan tänka att det är så man ska reagera istället att göra om någon är skadad. Att man hjälper, att man försöker stoppa.
Så får man plötsligt epitetet vardagshjälte. Ja, men med Tisa snackarna, Hannes Nykänen, Larry Griffiths, vi ska fortsätta prata riktigt just. Och för att ge lite tips om vad det handlar om så kan jag ropa varg. Ett av dagens samtalsämnen är ju naturligtvis vädret, och vi satt just här och förundrade oss över vad är det som kommer ner från himlen. När jag kom till jobbet, jag brukar dyka upp här ungefär 16:30, så var det en fruktansvärt vacker morgon med en soluppgång i många, många olika färger. Och nu ser det ut som tvättsäcken. Hur var före när ni kom hit? Larry, du har kommit från Töle.
Ja, nej, alltså tåget gick ju faktiskt idag. Det var ju lite kors i taket när det kom med snö, så brukade det ju stanna. Men idag så kunde jag beta med de här två stationerna. Alltså det gjorde mig riktigt, riktigt lycklig faktiskt. Och snö är ju vackert, ska man väl säga. Så att det,
det är en bra sak nu. Så här innan det nästan är maj månad.
Härligt.
Hannes, du har kört hit från Köklax. Har du sommar- eller vinterdäck under?
No, jag har vinterdäck, men att trist väder är det, men inte påverkar det att köra. Att inte hade det varit något problem att ha sommardäck heller inte.
På tal om Köklax, förra veckan så var det väldigt mycket tal om vargen i både Esbo och i Kyrkslätt. Hur är det hos er? Har ni sett varg?
Nej, men det var nu där i knutarna som folk hade sett den flera gånger, den här vargen, men jag just har inte såg den nog inte.
Vad tycker du om vi har varit pratat om med många människor som bor i Köklax, vad tycker du om vargdiskussionen överlag?
No, alltså, jag tycker ju nog att det ska finnas vargar, att man ska försöka skydda dem och hitta på stora områden där de skulle kunna leva ett vargliv. Men jag tycker nog inte riktigt att de ska leva ett vargliv så där i storstadsfaggorna. Liksom. För den där intrycket blir lite annat när man är här mitt i stan liksom, om man är lite så här naturskyddsvän och så här. Och så går man ibland ut och skogsvandrar med kompisarna eller någonting som händer, eller fågelskådar eller något sånt. Så då kan det tyckas liksom att det är avlägset med det, att vad man skulle se en varg, vad gör det? Nej, kanske det inte skulle göra. Men när man har något 2-5-åringar som leker på gården och det är en stor skog där precis bredvid, och man vet att vargen har just precis sett, så då känns det liksom jävligt annorlunda det där, hur man förhåller sig till vargen. Att ska man då ha dem alltid inne och leka bara, eller hur ska man göra liksom? För att inte känns det riktigt bra inte.
Larry, du bor själv i Töle, där finns det inte så mycket rovdjur. Vad väcker den här vargdiskussionen?
Alltså, vi konstaterar det. Det finns ju en del ilskna gummor som jagar omkring där på kvällarna. Och duvor har vi också som är förfärliga, stora som monster. Men det är jätterätt och för mig som bor i stan att kunna säga och kanske ha en liten, återigen då, romantisk dröm om vad vargen är och klart jag inte skulle tycka att det skulle kanske vara så himla kul att se en varg. Jag är ju rädd för pudlar, så att det, men sen är det också den problematiken, var sätter man gränsen, var får det lov att finnas vilda djur i naturen?
Och var ska gränsen gå? Ska den gå i Sjunde? Ska den gå i Kyrkslätt? Ska den gå i Esbo till exempel?
Och sen är det svårt att säga till en varg att nej, stopp, nej, nix, nu får du gå tillbaka.
Men alltså vi behöver ju när det gäller natur så behöver vi någonting som vi håller på att tappa också när det gäller angelägenheten som gäller människor. Det vill säga ett slags övergripande perspektiv och vision och det där planen för hur vi ska göra med någon sak. Och det är jävligt dåligt ställt med det i vårt samhälle överhuvudlaget. Det tydligen allt ska bara utlokaliseras till privata agenter som ska göra vad de gör. Och det där, och det inte funkar ju någonting på det sättet. Att vi borde ha förstås här en idé och diskutera det och sen ska man nu bara heller lyssna på de här naturexperterna för jag tycker att de har liksom många av dem har tappat åtminstone mitt förtroende helt och hållet. För de har ingen mandat att säga att vargar är ofarliga. En frisk varg är ofarlig. Jag menar, de säger det om hajar till och med att det är liksom människans fel. Människan har smutsat ner vattnet och därför så blir de sjuka och angriper en människa och sådär. Jag menar, inte det är ju riktigt nu så inte. Det är synd att vi har smutsat vattnet, men jag menar, men att nu finns det ju djur som är farliga för människor, inte kan man ju liksom förneka det inte så att för trovärdigheten skulle så måste man nog komma ut och se hur saker är, man kan inte liksom alltid bara säga att djur är ofarliga.
Men som en sista fråga här, Hannes Larri, en varg har inte tagit liv av en människa i Finland på 150 år, snart 160-talet. Varför är vi så jättenojiga med just vargen? Vad är det som gör att det är just den som orsakar som paranoia hos oss människor? Larry, har du en tanke?
Jag tror att det har att göra väldigt mycket med historier för, alltså som har gått, att det är något som har levt kvar, alltså allting från rödlivan och vargen. Att det är ett väldigt mytomspunnet djur. Å andra sidan så är björnen då ganska, på andra sidan mysig och gullig.
Hannes, några avslutande tankar?
Det är ju en, jag menar något, jag har inte tänkt på saken faktiskt så mycket varför just vargen, för att björnen är ju mycket farligare och har alltid varit mycket farligare, men har inte riktigt samma rykte ändå som vargen. Att jag vet inte, att finns det någonting som där inte i vargen, att vår hund är ju i princip en varg, alltså den är genetiskt sett oskiljaktbar från som en varg, så finns det någonting där att vi liksom känner att där finns någonting som är vars väldigt bekant å ena sidan och andra sidan något som tycks vara lika hotfullt som något annat. Att det är på något sätt självklart att en björn är farlig, för vi har inte några små björnar hemma som springer. Jag vet inte, men slår mig att det kunde vara en möjlig förklaring. Ja.
Så Larri, din resa för pudlar kanske inte är helt irrationell. Här säger jag tusen tack till Larri Griffiths och Hannes Nykänen. Välkomna igen en annan tisdag.
Tack.